Jag tänkte alltså, att säga någonting avslutningsvis i det här. Kan på ett sätt tycka något överflödigt, i och med att bakgrunden och den utläggning vi har gjort rent polismässigt tycker jag talar sitt eget tydliga språk. Det är naturligtvis i häktningsfrågan i första hand flyktfararesonemangen och proportionalitetsresonemangen som det är tyngst. Även om jag personligen tycker och framhärdar att och vi har fört det inom den bevisning vi har tittat på, att det finns inga förutsättningar för överlämnande. Det är mot bakgrund av flera av de här omständigheterna som jag har framfört och som åklagaren i vissa delar fick ska prövas i Spanien. Men under sådana här förhållanden, när man så medvetet har förutsett att man behöver en plan B, så som jag ser det, en plan B som går ut på att om vi misslyckas med narkotikaavtalet i Sverige, eller ska vi skicka in oss fall vidare till Spanien. Och den diskussionen förs redan 2010 i samband med att han ska lämnas ut. Och vid en sån här mycket anmärkningsvärd situation som vi nu befinner oss i och som vi har sett, att vi har svart på vitt att det är så man har resonerat, så är det ju enligt mitt förmenande helt orimligt och helt omöjligt att acceptera ett sådant förfarande. Det är en rättssäkerhetsfråga på rang och situationen som sådan är unik. Så det går inte riktigt att jämföra med det. Jag håller med och frågar om att det finns ganska lite att läsa när det gäller praxis som kan vara vägledande i det här fallet. Även om man tyckte då i det här målet att artikel 6 att det fanns ett begränsat utrymme att ta hänsyn till det. Men jag menar att det här fallet och de här omständigheterna är så unika så att kränkningen av Jonas Barks rättigheter enligt Europakonventionen är så flagrant. Så att här måste man ta hänsyn till det. Och proportionaliteten som sådan måste ju ses, som jag redan har sagt, i ljuset av hela den äktestid som han har genomlevt. Och sen måste man också titta framåt på den situationen som vi nu har. Alltså ska Jonas Falk fortsätta hållas isolerad på det här sättet som han gör på sina 7 kvadratmeter fram till hösten någon gång? Ja, då är det möjligt att man tvingar Jonas Falk att medge överlämnandet. I det skick och det han har varit med om så är det fullständigt, det är omöjligt att tänka sig den skada som han lider, det intrång som han lider efter 3,5 år, ute 30 timmar och sen in igen och ska sitta i flera månader isolerad på nytt. Och mot bakgrund av det så är det inte proportionerligt att hålla honom häktad som frihetsberövad på det här sättet. Jonas Falk ska omedelbart försättas på fritid. Och om man anser att trots den ganska omfattande bevisning som jag tycker vi har presenterat som talar mot flyktfaran. Dels på subjektiva grunder när man ser hur Jonas Falk agerar när han släpps ut, trots den kunskap han har om den spanska utredningen och den spanska brottsmisstanken, att han inte gör några som helst ansträngningar för att fly. Han har heller ingen möjlighet att fly på grund av tillgångar som han inte har. Det räcker inte gärna med att skulle ha råd att köpa en flygbiljett för att hålla sig undan i sånt här läget, förstår ju var och en. Och sen har han inga identitetshandlingar, inga passhandlingar. Och sen slutligen, man tittar på vad det är han riskerar, och mot bakgrund av det vi har tittat på bevismässigt, att det här spanska åtalet, den här spanska brottsmisstanken, är ingenting som Jonas Falk i det. Han vill möta den anklagelsen. Och dessutom är det på det sättet som jag sa tidigare, att de här tillgångarna som tillhör hans moster är kvarstadsbelagda. För ifall han undandrar sig så kommer den här kvarstaden alltid att bestå. Så att det finns inte, man måste betrakta alla de här delarna tillsammans för att förstå att flyktfaran är obefintlig. Eller i varje fall kraftigt sensitivt. Men som jag sa inledningsvis, jag tycker att vi har redogjort för Jonas Falks ståndpunkter i detalj i genomgången varför en längre uppläggning eller plädering känns något överflödigt. Så jag stannar där på den här gången.
Tack för det. Formella förfarandet utöver en eventuellt överlämnande, det är formellt. Vi har en arresteringsorder som jag bedömer att det inte är sådana formaliteter, att det inte är det kan behandlas. Och det är det som utredningen också ska visa under den här tiden som vi kan pågå i Sverige innan tiden kan ha på det. Det som framgår när man tittar på stämningsansökan och i det svenska målet och den här delfrågan finns. Jag kan inte se att det skulle vara samma lärning, så jag kan inte tycka att det är uppgångsrädd utan det är här. Och som sagt, så ska ju inte den svenska myndigheten pröva arresteringsordningen i sak. Det är som den här överenskommelsen går ut på. Och jag menar att man ser ju att det var en ganska långt straff i Spanien. Med den presentation som finns för tvångsmedel i sådana här ärenden, jag att det är inte så att sådana utförande skulle underhålla sig eller vara lika. Då anser jag att det finns trots allt mycket som är i det här, även med räknade av att man ska tycka att det finns en egen hand. Men då är förhandlingen slut. Det kommer ett beslut senare under dagen.
Okej, tack för idag.
Tack för idag.